Tror du att min mormor vet om att jag finns? Det var min fråga.
Skriv till allvarligt talat, snabel@sverigesradio.se. Allvarligt talat i ett ord alltså. Så hörs vi.
Senare i natt hör vi detta.
Man ska ha maskerad i jaktstugan. Hon klär ut sig till varg och han till rödluvan.
Bästa lyssnare, nu finns ingen återvändo. Det har blivit dags för final och målgång i bokcirkeln om Olga Tokarczuks roman Styr din plog över de dödas ben. I studion min Olof Wretling och Marie Göransson.
Den innehåller så många goda tips ifrån Olga, vår författarinna, om hur man ska vara som människa och vad man ska tänka på.
Lundströms bokradio. Lyssna.
Efter tre i natt sänder vi sista delen av den här bokcirkeln här i P1. Klockan är ett, vi får nyheter.
Storbritannien har beslutat göra en stor satsning på militären, och satsningen innebär bland annat 12 nya ubåtar, 6 vapenfabriker och en satsning på 200 miljarder kronor på nya kärnvapen. Enligt premiärminister Keir Starmer ska den brittiska försvarsbudgeten utgöra 3% av landets BNP efter år 2030. Antalet vargar i Sverige minskar. Inventeringen 2024-25 visar att det finns cirka 355 vargar i landet. Motsvarande siffra året innan var 375. I hela Skandinavien finns det cirka 400 vargar. Enligt Naturvårdsverket påverkas vargstammen av bland annat licensjakt, illegal jakt och sjukdomar. Det finns långtgående planer på att lägga ner statens servicekontor i Falkenberg, och det är något som fått regionpolitiker i Halland att reagera.
Tittar vi så är ju den statliga närvaron i Halland redan begränsat jämfört med riksgenomsnittet. Vi är den enda regionen i Sverige som inte har en statlig myndighet.
Det säger regionstyrelsens ordförande i Halland, moderaten Michaela Waltersson. Och hon påpekar att det är en demokratifråga med tillgång till myndigheter.
Jag tycker att när det gäller demokrati så är en hygienfaktor att faktiskt ha tillgång till sådana här myndigheter. Annars kommer Halland inte ha den tillgången som många andra län har, och det är inte bra.
Genomsnittet för statligt sysselsatta i Halland är 16 per 1000 invånare, medan det är 26 för riket. Men vilken myndighet hade Waltersson önskat till Halland?
Nu kom det ju en utredning bara för några veckor sedan om en viltvårdsmyndighet. Den hade vi varit jätteintresserade av. Det är väl jättebra i ett län där vi har både mycket jordbruk och mycket jägare.
Reporter här var Gustav Mott, P4 Halland. Skådespelaren, regissören och sångerskan Birgit Karlsten är död, rapporterar P4 Jönköping. Birgit Karlsten blev 75 år gammal. Ekonyheterna, Mats Karlsson, Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Och natten fortsätter närmast med God morgon världen från i söndags. Programledare Nina Benner.
Vägval i Polen idag och Europa följer med spänning. Klimatfrågan har hamnat i skymundan av andra kriser, men inte för alla.
Det känns så fint när jag tänker på att jag inte längre lever som att vi har 4 jordklot.
Sen om sommarens dofter och om turister som väljer kylan i norr framför solsemester. Och så Katarina Barling om partikulturer på gott och ont.
Stenevis bok kretsar runt hennes osynliga motståndare. Kanske var den allra svåraste motståndaren ändå kulturen i Miljöpartiet.
Hör panelen också, och i vår andra timme ska vi till Sydkorea.
Sydkoreas kvinnor hanterar på flera områden den värsta könsdiskrimineringen bland världens utvecklade länder. Till exempel det största glappet i lön. Kvinnor tjänar drygt 30% mindre än män.
Hör också om Elon Musks sorti från Vita huset, satir med radioskugga och om spelet kring NATO-ländernas upprustningsmål bland annat. Krönikör Helena von Zweiberg. Välkommen till 2 timmar med Godmorgon världen. Jag heter Nina Benner. Och idag går Polen till val. Det är andra och avgörande omgången av landets presidentval. Det här är ett val som anses vara bland de viktigaste i Europa i år, och vi ska strax prata om varför. På plats i Warszawa, utanför en vallokal, finns David Rasmusson, vår korrespondent. God morgon, David.
God morgon.
Du, vallokalerna öppnade redan 7 på morgonen. Har du träffat några morgontidiga väljare?
Det har varit ganska stridström här, skulle jag säga. Jag står utanför en skola där man använder gymnastiksalen som vallokal. Och det är så här en fantastisk försommardag här i Warszawa med klarblå himmel. Så jag tror att det kan göra att valdeltagandet nog kan bli ganska högt idag.
Och det är väl också en viktig sak, just detta med valdeltagande. De båda kandidaterna i slutomgången, liberale Rafał Trzaskowski och konservativa Karol Nawrocki. Vad innebär de? Vad innebär det här valet för polackerna?
Man kan säga på ett sätt så är det här en fortsättning av den liksom kamp för Polens själ och vilken riktning Polen ska gå som har pågått i flera decennier, alltså mellan då Donald Tusks parti Medborgarplattformen och det nationalkonservativa Lag och rättvisa. Ska Polen närma sig EU mer eller bli ett mer nationalistiskt land? Presidenten har ju ganska mycket makt i det att presidenten har vetorätt och kan vägra att skriva under lagar och kan därmed ganska effektivt stoppa reformer som en regering vill göra. Och det ser vi ju nu när premiärminister Tusk vill genomföra reformer, så stoppas de av sittande presidenten Duda, som då är allierad med Lag och rättvisa. Det Tusk hoppas på är att få en vänligt inställd president som inte kommer att använda sitt veto och att han då ska kunna genomföra sina reformer.
Med oss har vi också Katarzyna Jezierska som är professor i statsvetenskap vid Högskolan Väst. Du är med oss från Göteborg den här morgonen. Presidentval i Polen, det är ett val som förstås är viktigt för Polen men också för EU, som vi hörde David säga. Kan du utveckla mer varför?
Hej, precis. Så som David sa så står ju de olika kandidaterna för väldigt olika ställning när det gäller EU. Och medans, så som vi kommer ihåg, när Lag och rättvisa satt vid makten 2015-2023, så innebar det inte bara en upp- och nervändning i den inhemska polska politiken, men även i utrikespolitiken och särskilt då relationer med EU. Så vinner den konservativ-liberale Trzaskowski, kommer det definitivt vara en mycket mer EU-vänlig framtoning. Men det är ju, som David också sa, det är ju regeringen och utrikesministern som driver egentligen regeringens utrikespolitik. Presidenten har mest en representativ makt, så det är inte hela, det kommer inte innebära jättestora förändringar. Det är mest framtoningen som vi kommer se skillnaden på. Om samma regering fortsätter att sitta.
Jag tänkte fråga Polen, alltså under Donald Tusks ledning har ju Polen stigit fram och ses som en säkerhetspolitisk storspelare i Europa, i nivå med Tyskland, Storbritannien, Frankrike. Kan den rollen påverkas och liksom Polens roll och betydelse i Europa av vem som vinner valet idag?
Så egentligen, det kommer inte märkas så jättemycket. Redan nu så har vi ju en president Duda, han representerar ju Lag och rättvisa. Eller han allierar sig med dem. Och det är fortfarande Tusk som driver Polens utrikespolitik. Så det kommer inte vara någon jättestor skillnad. Men de vill ju olika saker. De olika partierna drar åt olika håll. Antingen mer åt USAs och särskilt med Trump i ledningen. Eller mer EU-vänligt. Men jag tror inte det kommer innebära en stora skillnader, men så länge det är samma regering.
Och för de polska väljarna, Katarzyna, alltså, vet vi vad som spelar mest roll? Är det omvärldsfrågor eller är det person eller ideologi som är viktigast när man väljer president?
Men till viss grad så spelar ju allt det här roll såklart. Tittar man på ideologi och person så är ju båda kandidaterna ganska lika. Båda män under 50, båda disputerade, båda står för någon slags konservativ ideologi. Men såklart finns det skillnader. Den ena står mer åt centrum, den andra mer åt höger. Och de har ganska olika framtoning. Den ena är mycket mer världsvan, pratar eller talar flera främmande språk, är öppet västvänlig. Den andra framställer sig själv som representant för det vanliga på Polen, för de vanliga polackerna står närmare Trump och pratar om mycket mer nationalism och så. Men just i presidentvalet verkar det verkar mest vara ett tillfälle att uttrycka sitt missnöje med den sittande regeringen för de som inte gillar Tusks regering. Och den har ganska låga opinionssiffror i dagsläget. Mm. Medan för de andra väljare så handlar det mer om att inte låta lag och rättvisa komma tillbaka till makten. Och det ser man ganska tydligt med att trots att det har kommit fram en massa skandaler om Navrotsky så verkar det inte ha någon märkvärd påverkan på hans stöd. Det har kommit fram olika anklagelser, ganska grova sådana.
David Rasmusson, när du talar med väljare där på plats, vad har du för omdömen om de olika kandidaterna?
Ja, men när det gäller de här skandalerna som har då drabbat Navrotsky ska man minnas att Polen är ett otroligt polariserat land, och det gäller också vilken media man konsumerar. Det påminner lite grann om USA på det sättet att många av de konservativa väljarna, ja, men de följer inte eller litar inte på mycket av det medierapporteringen som inte är från deras kanaler. Och i deras kanaler så menar man ju att de här skandalerna, ja, men det är lögn och det är någonting som motkandidaten har hittat på för att svartmåla Navrotsky. Så det biter liksom inte riktigt de här olika skandalerna. Det har ju handlat om allt från lägenhetsinköp till att man ska han ska främja prostitution och ha kontakt med huliganer och så vidare. Men det verkar inte påverka alls.
Mm. Och David, alltså, som ni var inne på, Donald Tusk har ju arbetat för att genomföra reformer, återuppbygga Polen som en demokratisk rättsstat. Om nu den liberala kandidaten skulle förlora, vad har Donald Tusk för politisk framtid att se framåt?
Det, hans mandat kommer att försvagas ganska rejält. Han kommer då inte kunna genomföra de här reformerna som han har lovat. Han lovade 100 reformer inom 100 dagar när han blev vald, och de har inte blivit av. Och det är en del av att folk är ganska missnöjda med hans regering. Och det finns ju till och med de som pratar om att ja, det skulle kunna innebära ett nyval om inte Trzaskowski vinner det här valet, om det skulle bli Navrotsky och det skulle vara ytterligare flera år med en negativt inställd president, så skulle det kunna innebära att regeringskoalitionen spricker.
Mm. Och lite kort, Katarina, alltså det är otroligt jämnt enligt rapporterna. Har du någon aning om hur det kommer gå i själv?
Jag vågar inte säga det. Det är som du säger, det är väldigt, väldigt jämnt. Och olika opinionsmätningar lutar lite mer åt det ena hållet eller det andra. Det är inom felmarginalen, så det går verkligen inte att säga.
Nej. David, vallokalerna stänger vid 9 ikväll. Lite oklart när det kommer ett resultat eftersom det är så jämnt. Vad håller du ögonen på nu under dagen?
Valdeltagandet. Många tror att ett högt valdeltagande kan gynna Trzaskowski. Ett lågt valdeltagande kan gynna Navrotsky.
Tack så mycket, David Rasmusson på plats i Warszawa och Katarzyna Jezierska som är professor i statsvetenskap på Högskolan Väst. Tack. Och mer om valresultatet förstås i Ekot under kvällen. Det ska handla om det oroliga omvärldsläget nu och den skillnad och det som blir en konsekvens av det, nämligen att klimatfrågan har hamnat längre ner på den politiska agendan på många håll. Kanske också för många privatpersoner. Samtidigt så pekar nästan alla kurvor åt fel håll. Utsläpp ökar, arter utrotas i rask takt. Konsumtionen av material i Sverige har ökat med 25% sedan 2010. Vi ska träffa en person nu som gjort ett annorlunda val. Åsa Axelsson i Umeå som dragit ner på familjens konsumtion till något som liknar en 70-talsnivå och därmed minskar sina klimatavtryck.
Öppnar vi dörren. Du ser, där har vi första rödisen.
Wow, den skiner röd uppe i jorden där.
Mm, så kan vi gå ut och plocka ända från 1 juni ungefär, så kan vi äta obegränsat av gröna blad varje dag. Det känns väl lyxigt.
Vi kikar in i det lilla växthuset i trädgården hos författaren Åsa Axelsson i Umeå. Hon har dragit ner rejält på sin konsumtion.
Det känns så fint när jag tänker på att jag inte längre lever som att vi har 4 jordklot. Det gör ju medelsvensken.
Nu ska vi vattna.
Spenat och sallad och rädisor och morot. Och det har jag skapat. Det var gräsmatta från början. Och nu har det blivit så att nästan hela trädgården är fylld av grönsaks- och bärodling och de här äppelträden. Vi konsumerar för ungefär 200 000 mindre per år nu. För det första, maten. Där har vi dragit ner med 70 000 per år.
Ja, med egen odling, mer hemlagat från grunden och billigare inköp har familjen sänkt sina kostnader rejält.
Och här är mitt experiment. Jag har satt gråärt och det blir då en väldigt proteinrik mat. Som en böna, fast mycket mer protein än vanliga bönor.
Det började med att Åsa Axelsson blev utbränd och inte längre orkade jobba som lärare. Då, för snart 10 år sedan, handlade omställningen om att pressa ner utgifterna när familjen inte längre drog in lika mycket pengar.
Nästa grej som man sparar mycket, det är ju semestern. En typisk semester i mitt nuvarande liv kostar 1000 kronor för en veckas semester. Och då är det alltså jag och 2 barn. Om en vuxen betalar åker vi 2 barn gratis på tåget. Och så åker vi då till Gällivare till min pappa. Bor hos pappa och så gör vi jättehärliga gratisaktiviteter som vandrar runt Nålajärvi i midnattssolen. Det är en sjö. Välkommen till våran gamla soffa och dynorna. Då har jag sytt av en gammal madrass och ett tyg som jag hade hemma. Så den var, allt det där är gratis. Mycket bekväm som matchade husväggen här med den gula färgen.
Det är snart 10 år sedan som du började den här omställningen. Mm. Vad är drivkraften idag? Alltså vad är det som gör att du håller fast vid den här nya livsstilen?
Egentligen så är det här inte alls något konstigt som vi lever nu. Det är ju egentligen precis som jag har levt när jag föddes på 60-talet. Och när jag var barn på 70-talet och när jag var ung på 80-talet. Det var ju sen någonting hände. Något egentligen galet snurrande. Det är det här som kallas för ekorrhjulet. Med köpa alldeles för stort hus, bygga om hela huset, vansinnesrenoveringar. Nu har mitt liv återgått till det normala. Så kan man ju se det. Jag fick för mig en dag att jag skulle likna det vid en sån här buffé, en hotellfrukostbuffé. Där vi kan välja på allt från hela jorden och obegränsade mängder och vi lassar upp på tallrikarna. Och så smakar vi lite ditt och datt och så bara slänger vi resten. Alltså gå och hämta något annat som är godare och så slänger vi det också. Jag kan få väldigt dåligt samvete när jag tänker på allt vad jag har gjort. Och flugit och vansinneskonsumerat. Men vi visste ju inte mer. Jag visste i alla fall ingenting. Utan det man fick höra var att det är väldigt, väldigt viktigt att konsumera så att hjulen ska hållas rullande och tillväxten ska öka.
Konsumtionen av material i Sverige har ökat med ungefär 25% sedan 2010. Det är material som plockas från naturen och in i det svenska samhället, till exempel byggnadsmaterial, kläder och elektronik. Och vår konsumtion per person ligger långt över genomsnittet för världen och även EU-snittet enligt Naturvårdsverket. Globalt har utvinningen av naturresurser nära fyrdubblats sedan 70-talet enligt FNs internationella resurspanels rapport som kom förra året. En av ledamöterna där är Anders Wikman med lång erfarenhet av miljöarbete. Bland annat satt han i Europaparlamentet för Kristdemokraterna fram till 2009. Idag är han 80 år och skriver rapporter också för de europeiska vetenskapsakademiernas samarbetsorgan.
Vår sista rapport konstaterar att alla viktiga miljöindikatorer globalt idag pekar neråt. Och det trots att vi då har hållit på i 35-40 år med så kallad progressiv miljöpolitik. Men det går åt fel håll. Vi är ju helt fixerade vid att BNP ska växa, och det är ett rent kvantitativt mått. Det säger liksom ingenting om kvaliteten. Det är så långt kvar tills vi har en förståelse för vad det är som driver på klimat- och miljöförändringar till det sämre. Och det är faktiskt den materiella konsumtionen. Den driver på. Och där är vi inte alls. Därför politiken, och det gäller för nästan alla partier, de gillar ju inte att prata om konsumtion. Därför då går man in och ger pekpinnar till människor om hur de ska konsumera. Så det vill man vill inte lägga sig i de frågorna. Men vi är i ett läge där man måste lägga sig i det.
Anders Wijkman anser att konsumtionen och samhällets fokus på ekonomisk tillväxt år efter år inte bara är på väg att krascha naturens livsviktiga funktioner utan också ekonomin.
En sak som ju är helt bizarr, det är att naturresurserna som utgör själva basen i ekonomin, utan naturresurser, utan energi och material så kommer vi ingenstans. De finns liksom inte med i modellen, utan de tas för givet. Så jag skulle vilja säga att konventionell ekonomi är naturblind, och det är ett jätteproblem. Så vi skulle behöva sätta oss ner och göra om de här ekonomiska modellerna och gå från just kvantitet till kvalitet och jobba i samklang med naturen och inte som ofta nu är fallet tvärtom.
Våra klimatutsläpp från konsumtion behöver enligt Naturvårdsverket minska från 8 ton koldioxid per person och år till 1 ton om vi ska klara Parisavtalet.
Hallå!
Hej!
Annika Nordlund, docent i psykologi vid Umeå universitet som forskar om motiv och hinder för miljörelaterat beteende. Varför är det så svårt att få alla att ställa om?
En orsak tror jag faktiskt är det faktum att det är så mycket som händer i världen idag, så att det här med miljö och klimat är en fråga som kanske har så att säga, kommit längre ner i hur viktigt det känns och hur oroad man är. Det påverkar naturligtvis vad vi är beredda att ge upp, därför det är ofta en känsla av att ge upp någonting. Sen tror jag att det handlar väldigt mycket om våra vanor. Vi är vana att leva på det sätt vi gör och konsumera på det sätt vi gör. Resa, använda de resurser som finns. Att ställa om kräver ganska mycket, tror jag, för många är upplevelsen i alla fall. Vi får kanske inte alltid tydliga signaler från våra politiker om att det är omställning som behöver krävas. Vi behöver kanske belöna det goda beteendet. Vi behöver kanske bestraffa. Det kanske behöver bli dyrare, det skadliga beteendet.
Vi är tillbaka hos författaren Åsa Axelsson i Umeå och vi kliver in i den gula trävillan.
Ja, nu ska du få en tur av vårt kök som är original från 1971. Den fina falukorvsfärgen, eller ska man kalla det för tegel. Lite avskavt här och där. Men vi prioriterar att ha mer fritid och kanske lite fulare kök än att betala massa pengar för det här. Jag tror att det är svårt för individen att se nyttan med någon förändring. Tvärtom är det ju så att det klimatsmarta oftast är dyrare för individen. Till exempel bensinbil är billigare än elbil. Icke-kravkött är billigare än kött från kravgård. Och kinesisk fliströja är billigare än en hemstickad ulltröja från den lokala fårfarmaren. Så det är ju såklart så man tänker. Varför ska jag punga ut med så mycket pengar? Och där tycker jag att samhället, de som våra ledare, skulle kunna hjälpa oss och guida oss. Och göra det enkelt att välja det som är bäst för hela planeten.
Men är det någonting som du känner att du har fått ge avkall på som känns lite tuffare än det andra? Att inte köpa?
Nej. Ingenting. Min livskvalitet har blivit bättre på varenda punkt.
Och reporter här var Magdalena Martinsson. Det här är Godmorgon världen, det är den 1 juni idag. Sommaren är på väg på riktigt. Och med den så kommer också sommarens dofter. Allt från hägg och syren till varma bilkupéer och tändvätska. Kanske är det så också att sommaren är den årstid som doftar mest. God morgon Linus Andersson, doftforskare vid Umeå universitet.
Ja men god morgon Nina.
Du, hur doftar det i Umeå denna morgon?
När jag kom ut så hade det regnat och nu skiner solen. Så på cykelturen hit så kände jag lukten av björk, av hägg, av utspild öl efter en festival tror jag att det var. Och så sen lite cigarettrök från en passerande gångare.
Det låter som en underbar somrig blandning. Är det så att det luktar ovanligt mycket på sommaren eller är det mer så att vi är utomhus mer och lägger märke till alla dofter?
Jo, men lukter består ju av luftburna molekyler som når vår näsa och vår slemhinna. Och är det varmt ute och är det fuktigt ute, då kommer de här molekylerna att bli mer aktiva så att säga. Så det, när vi tar en sniff så är det mer lukter som vi kan uppfatta när det är varmt och lite fuktigt ute jämfört med när det är kallt.
Mm. Jag vet att du gjorde en liten enkät om sommardofter nu i veckan. Vad fick du för resultat?
Ja, precis. Jag har varit så engagerad av den frågan ni ställde så jag gjorde en enkät snabbt som attan. Och det var lite spännande för det som är den mest somriga lukten, det är nyklippt gräs. Sen kommer syren, hägg, grill och solkräm. Och så en bubblare skulle jag säga då är duggregn. Så jag tycker att det var roligt för att dels så fick vi svaret på frågan, men det var också väldigt engagerande. Folk slutade inte svara. De tyckte det här var en jätterolig fråga att svara på.
Hur doftar duggregn?
Det är en bra fråga. Förmodligen är det ett ämne som heter geosmin som människor är otroligt bra på att känna lukten av. Det är alltså ett ämne som bildas av nedbrytningsprodukter och man kan ana den när det liksom duggar och när dugg faller på varm jord till exempel. Och om du luktar lite grann på en rödbeta så kommer du känna samma upplevelse. Så det är egentligen det ämnet som förflyktigas av duggregnet och når våra känsliga luktreceptorer. Mm.
Och som du sa, det engagerade många. Jag känner ju själv att jag blir engagerad när du pratar om de här olika dofterna. Varför är det så? Vad är det som är känslomässigt engagerande med sommardofter?
Där kan man nog bara spekulera lite grann. Jag skulle säga att det kanske är lukter generellt. Man brukar säga så i mitt gebit som är luktforskare att luktämnet eller luktsinnet skiljer sig åt lite grann från andra sinnen. Det är svårare då att namnge lukter. Vi är mycket bättre på att namnge till exempel det vi ser och det vi hör. Och lukterna är också, det kastar oss tillbaka längre i tiden. Så den här minnesaspekten tar oss tillbaka till när vi är yngre än hörsel och syn. Och det kanske eventuellt beror på att de områdena i hjärnan som bearbetar luktupplevelser inte är så språkliga utan mer minnesmässiga och mer emotionella.
Så att mer känslomässiga kopplingar till dofter än till andra intryck?
Ja, och det var också en fråga jag ställde. Jag ställde en fråga om just lukt och nostalgi. Och jag bad folk att bedöma vilka sinnen som triggade igång mest nostalgiska upplevelser. Och lukt var den klara vinnaren i den frågan.
Mm. Är det någonting som du tror att vi liksom rent biologiskt har haft nytta av? Eller varför är det så?
Ja, men förmodligen. Man ska inte underskatta luktsinnet att det bara har att göra med överlevnad. Men det är klart att det är viktigt för oss att om vi till exempel luktar eller äter på någonting som är dåligt för oss så ska vi inte göra det igen för vi ska undvika gifter och så vidare. Så jag tror att det finns en poäng med att ha ett bra luktsinne. För människor har ett förvånansvärt bra luktsinne. Vi kanske inte tror det i vår utvecklade värld så att säga, men vi har supersinnen när det kommer till lukt.
Ja, för jag tänkte just fråga det. Alltså, det finns ju starka dofter som syrenblom till exempel och som ju känns väldigt tydligt i delar av Sverige just nu. Och sen så finns det de här mer subtila dofterna, du nämnde duggregn. Men hur bra är vi på att uppfatta lukter om vi jämför med andra däggdjur till exempel?
Ja, men om man tar till exempel det här ämnet som jag nämnde, jasmin, så det känner vi i en sån, om jag skulle ta en liten droppe i kanske 10 såna här olympiska simbassänger så känner vi det ändå. Och vi är bättre i vissa avseenden till och med än hundar. Så hundar bräcker oss utan bekymmer när det kommer till fetter och proteiner. Men vissa fruktiga lukter och alkoholer, där är faktiskt människan bättre än hundar på att uppleva det eller känna det.
Mm. Vi pratade förut om den här enkäten du gjorde och det resultat du fick där klippt gräs kom nummer ett. Har du själv några tydliga sommardofter som du tänker på?
Ja, men jag tycker nog det, och som luktforskare måste jag nästan kunna svara på den frågan. Jag skulle nog säga att min favoritlukt som också knyts till sommaren, det är skvattram. Det är som en ört som växer i myrmarker. Det är som en pepprig och ganska syrlig lukt som är väldigt karaktäristisk till om man går i skogen och kommer till lite sankare marker. Den är ljuvlig.
Mm. En hel del personer fick ju nedsatt luktsinne efter pandemin, för en del sitter det där också kvar. Finns det något sätt att kompensera för det här speciella sinnet för att väcka liknande förnimmelser och kontakt med minnen? Jag tänker som det du beskriver om skvättram nu till exempel.
Ja, dels så kan man ju då tänka sig att det pågår ju forskning för att hjälpa människor med nedsatt luktsinne, till exempel efter covid. Så man kan faktiskt försöka luktträna lite grann själv om man har ett dåligt luktsinne. Men sen får man komma ihåg att vi har en sofistikerad liksom sensorisk apparatur i näsan. Och luktsinnet är inte det enda sinnet vi har i näsan, utan vi har ett som heter det triminala sinnet. Så om du luktar på ammoniak, eller om du äter chili, eller om du tuggar ett mentoltuggummi, så är det förnimmelser som vare sig lukter eller smaker, utan just sånt här stickande, lite brännande eller kylande. Och om man då förlorar luktsinnet, då kan man krydda på lite extra kanske om man ska äta och förlita sig mer på de sinnena.
Mm. Och till sist, sommardofter och nostalgi. Förändras sommarens dofter över tid, eller får de som är barn idag ungefär samma doftminnen, tror du, som deras föräldrar fick?
Alltså, det var en ganska liten enkät, så jag såg inte några liksom åldersskillnader. Men jag skulle verkligen inte bli förvånad om sommarens lukter liksom skiljer sig åt lite grann. Vissa upplever till exempel att lukten av bubbelgummi är väldigt somrig. Och det beror ju på då att man tuggade bubbelgummi när man var barn, så att säga. Och det gjorde ju förstås inte kanske min gammelmormor på samma sätt, så det tror jag absolut.
Tack så mycket, Linus Andersson, som är doftforskare vid Umeå universitet, och du får gå ut i den där björkdoftande sommarmorgonen igen nu.
Det ska jag göra.
Och medan många just nu planerar för sommarens semester, så har också ett alternativ till den blivit mer populärt. Vinterturism, till vad som beskrivs som kalla, mörka och exotiska platser, har ökat på senare tid. I Finland blev förra året ett rekordår för flygplatserna i den norra delen av landet. Men hårt tryck av turister innebär också påfrestningar för lokalbefolkningen. I Enare, samerkulturens huvudstad i finska Lappland, har man tagit fram råd och riktlinjer som ska hjälpa turister att uppträda på ett respektfullt sätt.
None of us work with balance. If you're here, you're too far. If you're here, you're too close.
Det är genomgång för dagens utflykt på snöskoter i skogarna i Enare i finska Lappland.
This red button over here, it goes up. Electricity goes in, and here there is an orange button. Can you see it?
Dagens turistgrupp kommer från Frankrike och Nederländerna. För samtliga är det första gången på en snöskoter, och Isaro, som är dagens guide, går noggrant igenom alla säkerhetsrutiner. Utflykten är ett exempel på de upplevelser som lockar allt fler att besöka norra Finland. Polarnatt, norrsken och den samiska kulturen beskrivs utförligt i turistbroschyrerna. Och förra året blev ett rekordår för flygplatserna i finska Lappland. 1,8 miljoner passagerare och en ökning med nästan 20% blev facit för de fem flygplatserna i Lappland. Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Kuusamo och Tornio-Haparanda. Men med ökad mängd turister kommer också utmaningar. Kirsi Suomi, samordnare i ett projekt för ansvarsfull turism, berättar om de värsta övertrampen.
There was a funeral taking place and they were just about to take the casket out. And because they were wearing the Sami dress, the tourists started stopping already next to a church.
Helt utan respekt stannade turister och fotograferade när kistan bars ut från kyrkan vid en begravning, berättar Kirsi Suomi. Övertrampet kom av att begravningsgästerna var klädda i traditionellt samiska dräkter.
Everyday lives and festivities, if you wear in the Sami dress, are sometimes hard because people treat, or the the tourist street, the locals as some exotic objects.
Det här är ett exempel på hur vardagslivet krockar med turismen och blir betraktat som något exotiskt, säger Kirsi Suomi. Och fortsätter berätta om hur barn blivit fotograferade när de leker på skolgården eller hur turister kliver ända fram till bostadshus och tittar in genom fönstren.
Unfortunately, tourists started to stop them on the way home when they were walking home, or they were taking pictures of them on the schoolyards or kindergarten. So of course the parents were quite upset about that.
Jag träffar Kirsi Suomi i det samiska kulturcentret Sajos i Enare kyrkby, som beskrivs som den samiska kulturens huvudstad. Enare kommun är till ytan Finlands största, men har bara cirka 7000 invånare, varav ungefär en tredjedel är samisk. Och det är också de stora ytorna och bristen på tydligt markerade tomtgränser och avgränsningar som skapar en del av kulturkrockarna.
Hej, är du Kaja?
Yes.
I Lemminjoki, cirka 40 minuters bilkörning från Enare, träffar jag Kaja Palto.
I'm very happy that I'm here and far away from the centrums, because I like that it's not so much and not so busy.
Jag är glad att bo en bit utanför samhället så vi kan styra flödet av turister själva, säger Kaja Palto. Tillsammans med sin man och två söner driver hon en verksamhet som arrangerar utflykter i naturen kombinerat med information om samiskt hantverk och traditioner.
People, they can get the whole day experience here. First with art and then in the nature and Sami culture.
Efter en hel dag här har våra gäster lärt sig mycket om den samiska kulturen, säger Kaja Palto. Barnbarnen blir den sjätte generationen som förvaltar det samiska arvet på markerna där hennes man och barn är födda och uppvuxna. Och det är viktigt att berätta om den samiska kulturen och naturens betydelse för till exempel renedriften, menar Kaja Palto. Det är tyst och en vidsträckt natur. Vägen till Lemminjoki från Enare går på raka, breda vägar, utan möten och utan bebyggelse. Det är glest, folk tomt på gränsen till ödsligt. Och för besökare från andra delar av världen som är betydligt mer tättbefolkade så kan det bli svårt att uppfatta gränsen mellan allmänt och privat.
They have not seen this kind of life like we hear it, that we have a lot of space around our house.
Ytorna och öppenheten är helt nytt för många, säger Kaja Palto, som själv upplevt hur besökare stått och tittat in genom fönstret på hus på tomten. Lokalbefolkningens reaktioner på mängden turister som också betedde sig allt för påträngande fick Enare kommun att ta fram riktlinjer för turister.
I can show you one more picture, which is here, because we actually have a law against frightening the reindeer.
Tillbaka i samiska kulturcentret Sajos visar Kirsi Suomi bilderna som finns upphängda i entrén, som illustrerar de riktlinjer kommunen tagit fram. Det handlar om ett slags uppförandekoder, en hjälp till besökare att förstå och en förhoppning om att turister och lokalbefolkning ska kunna mötas och samsas sida vid sida. För turismen innebär ju också arbetstillfällen och viktiga inkomster.
We try to tell which are the do's and don'ts, what you should do and shouldn't do when you're visiting the Sami homeland or the Sami land.
Och att turismen bidrar till ökad förståelse för samernas livsvillkor är samtidigt också positivt, konstaterar Kaja Palto.
Then it's good they know that here is that the nature is very important for us and for our reindeers.
Läs på och gör din läxa innan du reser, är Kirsi Suomis tydliga uppmaning.
So what I hope that people do their homework before they come. They actually get to know the place where they're going and if there's any information how you should behave or what you should do and what you shouldn't do, that they will read them carefully and behave in that way.
Och reporter var vår korrespondent Carina Holmberg. Nu en krönika, Katarina Barling.
För ett antal år sedan föreläste jag för en grupp miljöpartister. Efteråt ville några av dem ställa frågor och det blev en kö vid talarstolen.
Sist i kön hamnade ett av språkrören. Det var inte tal om att hon skulle gå före de andra. Den där kön säger mycket om Miljöpartiets interna kultur. I andra partier är själva definitionen av ledare att man står först i kön, inte i Miljöpartiet. Vad beror det på? Det enkla svaret lyder förstås, för att Miljöpartiet inte har någon ledare. Miljöpartiet har språkrör. Miljöpartister skulle helst undvika alla former av ledare, men någon måste ändå föra partiets talan. Därav språkrören. Två stycken för säkerhets skull. Allt för att motverka maktkoncentration. Den som vill veta hur det kan gå om ett miljöpartistiskt språkrör ändå ser sig som en ledare kan läsa Märta Stenevis nyligen utkomna bok Andas, överlev. Hösten 2023 fick hon veta att anonyma medarbetare anklagade henne för toxisk toppstyrning. Enligt Stenevi fick hon aldrig veta vilka som stod bakom, något som väckte stark ångest och självmordstankar. I februari 2024 avgick hon. Stenevi medger egna brister, men anser att grundproblemet var partiets oklara organisation och konflikt om politiska vägval. Men partiet vill inte erkänna denna konflikt, utan la skulden på Stenevi som person. Det ska understrykas att det här är Stenevis syn på saken. Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing säger att partiets bild är en annan än den Stenevi ger. En sak som Stenevi ändå är överens med Miljöpartiet om är att partiet har en självbild av att vara en snäll organisation, inkluderande och tillåtande. Och att man sätter en ära i att sprida beslutsfattandet. Sen går meningarna isär. Stenevi menar att effekten inte blir snäll utan mardrömslik. Ett parti där ingen har mandat, ingen kan ta ansvar och ingen kan hållas ansvarig. Allt bara flyter och när konflikter uppstår är det omöjligt att veta vem som är vän och vem som är fiende. Saken är bara den att det inte finns något motsatsförhållande mellan den snälla och den mardrömslika partikulturen. De är två sidor av ett och samma mynt. Och Miljöpartiets kultur är inte värre eller bättre än Socialdemokraternas kollektivism eller Moderaternas hierarki, för att ta ett par tydliga kontraster. Alla kulturer kan bli ett helvete, men helvetena ser olika ut. Den socialdemokratiska kollektivismens gemenskap och sammanhållning kan, om den urartar, leda till konformism och anpasslighet. Och den moderata hierarkins ordning och tydlighet har en baksida som heter rigiditet och översitteri. Och, för att återgå till Miljöpartiet, det anarkiska och mardrömslika tillstånd som Stenevi beskriver är i sin tur baksidan av en så kallad snäll kultur, som när den är som bäst präglas av jämlikhet och frihet. Det som i en situation utgör en gruppkulturs styrka kan i ett annat läge alltså innebära att styrkan förvrids och blir destruktiv. Stenevi beskriver hur hon först i vuxen ålder valde att engagera sig i Miljöpartiet. Först hade hon ingående analyserat partiernas program och funnit att Miljöpartiets idéer låg närmast hennes egna. Men partier rymmer så mycket mer än idéer. En massa människor till exempel med ett alldeles särskilt sätt att förhålla sig till dessa idéer och den organisation som ska förverkliga dem. Det där undflyende fenomenet som kallas kultur. Stenevis bok kretsar runt hennes osynliga motståndare. Kanske var den allra svåraste motståndaren ändå kulturen i Miljöpartiet. När Stenevi beskriver hur hon såg på sitt uppdrag är det i alla fall på ett sätt som helt krockar med den kulturen. Hon ville övertyga, hon ville vinna. Hon ville vara tydlig, strategisk. Hon ville leda. Och hon ville inte ställa sig sist i kön.
Krönikör var statsvetaren Katarina Barling. Och nu är panelen på plats. Stig-Björn Ljunggren från Socialdemokratiska Sydöstran finns i Göteborg. Olof Ehrenkrona från Moderata Svenska Dagbladet och Annie Krona från Rödgröna Dagens ETC finns i Stockholm. Välkomna alla tre.
Tack. Tack.
Katarina Barling talade om partikulturer nyss. Ett parti är Socialdemokraterna. De håller kongress just nu, sista dagen idag, och ett nytt partiprogram har klubbats. Inför den här kongressen fanns det en del tal om att partiet skulle göra en vänstersväng. Och statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, menar också att det är vad partiet har gjort när han kommenterade S-kongressen. Håller panelen med? Har Socialdemokraterna tagit ett steg till vänster, Annie Krona?
Nej.
Olof Ehrenkrona?
Ja.
Stig-Björn Ljunggren?
Ja.
Ja, okej. Ja, vad är det för sorts riktning då, Stig-Björn Ljunggren?
Ja, alltså det här med höger-vänster funkar ju inte så bra längre. Vi har ju en så kallad högerregering som genomför nu en av de mest ambitiösa industriprogrammen vi har sett i liksom modern tid, va, med kärnkraft och sånt där. Och är det höger eller vänster? Mm. Och socialdemokratin, det är mycket, mycket vänster jargong kanske, men när de ska fästa det på papper så blir det inte lika, då blir det mer mitten. Och det viktiga här, för, som Ulf Kristersson gör, vilket ju är skickligt, va, det är ju att han oavsett vad sossarna kommer fram till, så ska vi prata som att det är vänster.
Är det handlar om, Olof Ehrenkrona?
Ja, det är en positionering.
Ja, nu frågade jag Olof Ehrenkrona.
Ja. Ja, kanske det, men det är ingen tvekan om att det i retoriken och i partiopinionen är en klar vänstersväng. Mm. Det finns tendenser åt andra hållet också, men det är framförallt en vänstersväng i ekonomi och fördelningspolitik.
Och
jag håller inte med då. Den här nya riktningen som man pratar om handlar ju mest om stram migration, hårdare straff och försvarssatsningar, och det är väl ungefär den riktningen som jag tycker att S har tagit den senaste tiden. Och ekonomiska biten pratade lite om, väldigt, väldigt små svängar i så fall. Man har inte klubbat en förmögenhetsskatt, inte klubbat ett underskottsmål, och Andersson nämnde ju inte ens klimatet under sitt 40 minuter långa tal, så jag tycker inte det känns som en vänstersväng.
Mm. Magdalena Andersson beskrev ju Socialdemokraterna som ett rakare och mer handlingskraftigt parti idag än för 4 år sedan. Är det en beskrivning du delar, Stig-Björn Ljunggren?
Ja, i alla fall är det det som blir slutresultatet, är att man har exempel i migrationspolitiken så ska den vara stram, även om det finns några som tycker att den ska vara mer hållbar, vilket innebär att vi ska släppa på kranen så fort vi kan, va? Men lyssnar vi på hennes tal, ja, det var inte så mycket om det hållbara, men det var Sverige, 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 Sverige. Och jag frågade henne själv om hon slog nytt partiledarrekord i att använda ordet Sverige. Och då sa hon att det kanske hon gjorde, och i så fall var det hennes eget rekord.
Det var ju 48 gånger hon sa Sverige, tror jag, i talet där. Och den här utvecklingen har ju pågått ett tag. Jag vet, i Almedalen i fjol så hade de flesta partierna väldigt mycket fokus på Sverige, ja, svenska regeringar och så.
Ja, hela tiden en tävling om vem som är mest svensk. Va? Mm. Och skälet är ju att Socialdemokraterna vill fortsätta att växa, va? Medan de här på vänsterkanten har ju problem med opinionen.
Mm. Olof Ehrenkrona.
Ja, det finns en ny nationalism inom socialdemokratin, men det finns också den motsatta trenden. Om man tittar på deras väljarunderlag så har det ju om vi tittar på städer som Malmö till exempel, så är det ju väldigt starkt tonvikt på invandring och invandrarna, andra generationens invandrare och första generationens invandrare. Så att det är nog ett sätt att balansera ett missnöje som Sverigedemokraterna tidigare exploaterat.
Mycket i det här talet som ni nämnde handlar ju om säkerhetsläget, att det kommer krävas uppoffringar framåt, bland annat sa Magdalena Andersson. Var hon lika tydlig, tycker ni, med vilka prioriteringar som behöver krävas där? Vad säger du, Annie Krona?
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså det enda de gjorde i termer av uppluckring ekonomiskt, att man kanske kan satsa lite mer, var just på försvaret. Men i alla andra frågor så var man ju ganska oense om vad man faktiskt kommit överens om i den ekonomiska politiken. Jag vet att den vänsterfalangen firade, men det gjorde också partiledningen. Då är det ju någon som har övertolkat och kanske.
Mm. Vad säger du?
Att Socialdemokraterna har ju inte velat ge besked om nedskärningar för att finansiera försvarssatsningarna. Och de borgerliga har inte gett besked om skattehöjningar för att finansiera försvarssatsningarna. Och därmed så har man enats om upplåning. Det är ju ett sätt att komma runt överskottsmålet. Men det fungerar nog. tror jag, eftersom vi har så pass starka statsfinanser och starka ekonomi. Men är det höger eller vänster? Ja, det kan vi diskutera. Den frågan är inte avgjord. Och man ska ju komma ihåg det att den största försvarssatsningen i modern tid skedde ju under 50- och 60-talen med socialdemokratisk regering efter 1925 års katastrofala nedrustning.
Samtidigt som den här kongressen pågår så är ju Magdalena Andersson som partiledare, hennes popularitet är stigande enligt mätningar. Den politik som S-kongressen nu bestämt sig för, är det något som kommer göra henne till statsminister igen? Vad tror du, Stig-Björn Ljunggren?
Nej, det är jag inte så säker på. Alltså, ta det här med stram migration, så är det partiets linje. Men det är tillräckligt många bland ombuden och bland de olika socialdemokratiska organisationerna som säger att det där är inte bra. Och därmed får också väljarna få, om regeringspartierna är duktiga nog, kan de få den uppfattningen att Socialdemokraterna inte är seriösa när de säger det här. Utan de tänker fortsätta som förr och ha en väldigt generös flyktingpolitik. Och då tror jag kanske att de socialdemokratiska väljarna, framförallt de före detta väljarna, inte återvänder.
Vad säger du, Annika?
Nej, men jag tycker det är konstigt att man inte väljer att bygga på att åt vänster när man ser att det ändå finns ett stort stöd för till exempel en SVMP-koalition. Andersson vill ju ganska tydligt söka samarbete hos Centerpartiet. Och jag har svårt att tro att väljare som tidigare röstat på Tidepartierna skulle välja S nu när de anpassar sig mer efter den politiken, när det finns ett original så att säga. Så att det är frågan om det kanske går, men sen är det väl kanske viktigare vilken politik man väl för om man nu får makten.
Olof Ehrenkrona.
Jag tror att man måste ha klart för sig att den aktivistiska basen i socialdemokratin är mycket längre ifrån den egentliga väljarbasen än vad den har varit. Alltså, de egentliga väljarna lutar mer åt höger än aktivisten på kongressen. Men det är viktigt, det är därför som det inte är ett handlingskraftigt socialdemokratiskt parti som kommer ut ur den här kongressen, utan det är ett parti som säger ja, kanske. Vi vet inte riktigt hur vi ska göra den här avvägningen mellan höger och vänster. Och det är klart att för Magdalena Andersson är det ett stort problem att Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte hänger med på fundamenten i den här politiken som tonar fram.
Men fundamenten då tolkar jag som att man skulle följa med åt höger, och det vore ju trist tycker jag om alla gick åt samma håll. Och jag tror tvärtom att väldigt många är mycket mer vänster än vad partiledningen i Socialdemokraterna representerar.
Men vad ser du det i valsiffror någonstans?
Vad sa du?
Vad ser du det i valsiffror någonstans?
Ja, nu tänker jag att det kommer ett nytt val. Så då får man fokusera på det.
En helt ny värld alltså. Ja,
vi får vänta till och se på det till det valet helt enkelt. Jag tänkte vi byter ämne. Idag så träder ju lagen om gårdsförsäljning av alkohol i kraft efter många års debatt och med en hel del regelverk kring vem som får sälja och hur. I Höganäs och Nacka så jobbar kommunens tjänstemän extra idag söndag för att försäljningen ska ha en chans att komma igång redan nu på förmiddagen, kanske om några minuter faktiskt, bara när jag tittar på klockan. Andra kommuner är mindre entusiastiska, som Stockholm, där öppettiderna begränsas mer än vad lagen kräver. Så jag undrar, på det hela taget, blev det här en bra reform, Olof Ehrenkrona?
Ja.
Stig-Björn Ljunggren?
Nej.
Annie Krona?
Ja, också nej.
Men då så får jag Olof Ehrenkrona utveckla varför det är bra.
Den är bra därför att det är ett steg på vägen mot en rimlig politik. Landsbygden är beroende av många olika försörjningsgrenar. Om vi ska undvika den eftersläpning som har skapat så stora politiska problem i andra länder, då måste vi ge utrymme för företagande på landsbygden. Gårdsförsäljning är ett sätt att öka företagandet och göra det på ett småskaligt sätt, och ofta också då på ett sätt som är hållbart.
Ett steg på vägen, säger Olof Ehrenkrona. Stig-Björn Ljunggren.
Ja, och när vi tar några steg framåt får vi se var vi hamnar. För risken är ju att det här, och det är ju det som kritikerna har skjutit in sig på, att det här blir ju mer de stora kosmodemoniska spritbolagen som kommer att ta över, och att det kanske till och med riskerar den svenska systembolagskulturen, va? Där det finns ett systembolag i varenda kommun i det här landet, den enda statliga närvaron vi kan lita på. Och då är det ju olyckligt, va? Men när det blir det de här småföretagarna, va, så kan det ju vara, nu håller jag fullständigt med, att det är ju jättebra. Men jag tycker att nästa steg borde ju vara då snarare att man tillåter hushållshembränning, va? Att man får göra, alltså då är det ju vanligt folk som får frihet och inte bolagen. Det tror jag skulle utveckla landsbygden ännu mer.
Olika kommuner och olika linjer som jag nämnde. Socialminister Jakob Forssmed kritiserade igår det han kallar för extrema skillnader mellan kommunernas avgifter och handläggningstider. Är det ett problem man kan...
Ja, alltså jag tänker att det här handlar mycket om att man kanske vill att det ska handla om det här lite charmiga, småskaliga, och jag kan förstå liksom charmen och tanken där, men jag tänker att det kanske snarare kommer uppstå skenverksamheter, alltså skengårdar, där syftet primärt är att liksom komma undan eller komma runt monopolet, och som vi varit inne på här så tänker jag att det måste ju ändå se till att bevara Systembolagets monopol, och om syftet med det här är att kringgå det och uppluckra det, så tycker jag att det är dåligt, och sen exakt hur det kommer gå, hur olika kommuner hanterar det, det är ju det man får följa upp nu för att se hur det här fungerar, om det faktiskt kommer att utmana folkhälsan på sikt.
Men har Forssmed rätt här, Olof Ehrenkrona, att det är ett problem att kommunerna är så olika?
Jag vet inte. Alltså, jag har förmånen att kunna följa hemtjänsten i två olika kommuner, Stockholm och Täby. Jag kan konstatera att skillnaderna är enorma till Täbys fördel. Kanske beroende på att de har haft borgerligt styre konsekvent under väldigt lång tid.
Stigbjörn Ljungby, sist. Det här är ju en prövoperiod på 6 år nu. Kommer det att stanna, om du skulle säga?
Ja, alltså det som kommer att vara patetiskt är ju de här föreläsningarna som man ska få. Man ska ha en 45 minuters introduktion till alkoholens för- och nackdelar.
30 minuter tror jag att de har landat
på. Ja, wow. Ja, det kanske blir 5 minuter, men det är fortfarande att skriva folk på näsan. Va? Samtidigt som vi har hemleveranser av vin till dörren. Va? Vi har liksom folk åker utomlands och bygger upp sina egna systembolag i garaget. Va? Så att det är lite patetiskt. Alltså det påminner, Olof och jag är tillräckligt gammal för att komma ihåg när man börjar med uteserveringar i Sverige. Och då var det kommunen som bestämde att man skulle ha ett plank. Så att de som gick förbi inte såg att folk satt och drack pilsner.
Vet du vad, jag stoppar dig i denna nostalgiska utvikning för att vi ska hinna med en kort sista fråga. Festivalsommaren har börjat. I fredags var det Brännbollsyra, heter det, i Umeå. Och det var också första gången som den tidigare brottsdömde rapparen Yasin skulle ha stått på scen i Sverige på 9 år. Nu ställdes detta in. Men redan innan dess hade Umeå kommun bestämt att inte sponsra den här festivalen med anledning av just att de bokat Yasin. Borlänge har valt samma väg. Gör Umeå och Borlänge rätt här, Stigbjörn Ljunggren?
Nej, det gör de inte. Varför? Vän av ordning kommer aldrig vara nöjda.
Nej, Annie Krona.
Nej.
Olof Ehrenkrona.
Ja.
Annie Krona, på lite kort, varför?
Ja, nej, men det är ju ganska rakt argument. Jag tycker att politiker ska inte lägga sig i kulturellt innehåll. De har inte ens en fingernagels avstånd mellan politik och kultur. Så att jag tycker att man måste passa sig för att se till att liksom, kultur inte ska vara villkorad för att få stöd, och då på sättet att man ska ha kultur som rådande politisk makt tycker om.
Bästa argumentet mot detta, Olof Ehrenkrona?
Ja, alltså gängbrottsligheten som det här handlar om är ju vårt största samhällsproblem. Det är en typ av brottslighet som dessutom vänder sig till barn och förstör livet, inte bara för offren utan också för förövarna. Så att jag vill med stor emfas säga att det är inte så att man ska förbjuda festivaler, men man ska inte använda skattemedel för att finansiera direkt samhällsfarlig opinionsbildning.
Och jag tittar på klockan och tänker att Stigbjörn Ljunggren, du får sista frågan nästa gång istället. Tack så mycket, tack. Panelen. Stigbjörn Ljunggren, Olof Ehrenkrona och Annie Krona.
God morgon, världens andra timme hör vi efter nyheterna. Först ett par minuter ur det senaste avsnittet av podden Mästerverken.
Det här är en av Big Five inom violinkonserter.
Jaha, okej. Big Five som jägartroféer, jakttroféer.
Ja, kanske. Alltså, tänk Beethoven, Tchaikovsky, Mendelssohn, Bruch och Brahms.
Uppstoppade på bänken. Johannes Brahms violinkonsert. Och varför? Varför är den älskad?
Ja, det kan man fråga sig. Alltså, den är ju helt underbar till att börja med. Det är ju ett av Brahms mest fantastiska verk. Och om man inte förstår varför det är ett mästerverk så skulle jag säga att det räcker med att lyssna en liten stund faktiskt.
Wow.
Drama.
Verkligen.
Den har mer än så. Den har charm och innerlighet också.
Han skriver ju det här när han är ungefär 45 år.
Mm.
1878. Och han är redan liksom erkänd tonsättare och dirigent och pianist.
Ja, och så har han precis börjat odla sitt berömda skägg också faktiskt.
Har han gjort det nu?
Ja, det börjar ganska...
Han sitter med skäggstubb och skriver.
Exakt, det kan man nog säga. Och då, den här tvålfagra, vackra ynglingen som Brahms var har då börjat resa mot att bli en tjock gubbe med det här jätteskägget. Som också är någon slags fasad, känner jag, som Brahms har mot omvärlden. Han gömmer sig bakom det här skägget.
Hur då?
Ja, men alltså han är nog en ganska försynt person, ganska blyg. Och då är det bra att ha ett skägg som är så stort som Brahms skägg.
Alla borde ha ett skägg att
gömma sig bakom. Ja, jag vet vad jag pratar om i den här frågan.
Hela avsnittet av Mästerverken med Lollo Kollmar och Johan Korsell om Brahms violinkonsert hittar du i appen Sveriges Radio Play. Klockan är 2. Vi får nyheter i P1.
Ekonyheter. Två personer omkom i den allvarliga trafikolyckan på E10 mellan Narvik och Kiruna under kvällen, det rapporterar NRK. Det var vid 18-tiden som en bil med 4 personer körde i vattnet vid Björnfjäll på den norska sidan av gränsen. Både norsk och svensk räddningstjänst deltog i insatsen. I Indien med grannländer har monsunen kommit tidigt i år. Regnen har även varit kraftigare än vanligt och hittills har ett 30-tal människor omkommit i nordöstra Indien.
Flera soldater finns bland de döda och saknade efter att ett jordskred krossade en militärförläggning i Sikkim. Evakuering av turister och boende har inlett till de drabbade områdena i nordöstra Indien. Prognoserna för de årliga monsunregnen följs mycket noga i hela Sydasien. Utan dem fungerar inte jordbruket som en mycket viktig inkomstkälla för flera 100 miljoner människor. Enligt årets beräkningar förväntas monsunen vara kraftigare än normalt. I år kom regnen rekordtidigt till Kerala i söder och har lett till översvämningar. Senaste prognosen från Indiens meteorologiska myndighet är att regnen nu försvagas för att sedan ta ny fart i mitten av nästa vecka. Att människor dör till följd av monsunen är inte ovanligt, men den globala uppvärmningen har lett till våldsammare och mer oförutsägbart väder året om i Sydasien. Förändringen anses även påverka sommarregnen. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Och vi stannar kvar i Asien, för vallokalerna i Sydkorea har öppnat och det handlar om att efterträdaren till den avsatte presidenten Yoon Suk-yeol ska väljas. Yeol som ju fälldes i riksrätt efter att han i december utlyste ett plötsligt undantagstillstånd i Sydkorea med krigslagar. Enligt opinionssiffrorna så har oppositionsledaren Lee Jae-myung från Demokratiska partiet ett tydligt övertag. Det var Ekots nyheter.
P1, Sveriges Radio.
Nu fortsätter Godmorgon världen från i söndags.
Om maktkampen mellan Trump och domstolarna i USA. Val i veckan i Sydkorea, där det som kallas könskriget blivit ett akut problem.
약간 요즘엔 여성 몰카도 좀 더 심각해지고 있고.
Våld på dejter, stalking och att tjejer blir filmade utan att veta det när de har sex. Sånt blir bara värre och värre, säger Kim Tso-jeon.
Men politikerna väljer undan. Om kaoset i Frankrike efter fotbollsfirandet igår, det blir satir med radioskugga och samtal om Gaza, hör också om ett viktigt NATO-möte i veckan som kommer, och sist Helena von Zweigbergk som är på vift.
Jag är i Paris och står i ett gathörn och spejar efter min skolfranska. Jag trodde den var med. Hade den i ett lite stödigt grepp när jag fortfarande var hemma, men nu? Hallå? Hallå?
Välkommen till Godmorgon världens andra timme. Jag heter Nina Benner. Vi ska till USA först, där president Donald Trumps importtullar just ständigt är i fokus dessa dagar eftersom de påverkar resten av världens ekonomi. Men framtiden för de här tullarna är oviss. I veckan stoppades många av dem tillfälligt av en specialdomstol för internationell handel. Men strax därefter så bestämde en högre instans att tullarna skulle fortsätta gälla i väntan på fortsatt rättslig prövning. Och det här är bara ett av många presidentbeslut som just nu är föremål för just domstolsprövning. God morgon, Dag Blank, professor i Nordamerikastudier.
God morgon.
Du, politik och juridik går ju ofta hand i hand i amerikansk i USA, men brukar det vara på den här nivån att det är så många fall?
Det här är väldigt många fall nu, men det finns, om man går tillbaka i historien, precis som du säger, de går hand i hand, och det finns många exempel på där juridiken och politiken har varit på kollisionskurs.
Mm. Men är det speciellt på något sätt just nu?
Ja, nu är det ju väldigt mycket. Eftersom presidenten här, Donald Trump, försöker utvidga sin makt. USA karaktäriseras ju av maktdelning, de tre delarna, presidentämbetet, kongressen och domstolarna. Och de ska balansera varandra på olika sätt. Men just nu ser vi en period där presidenten försöker flytta fram presidentämbetets makt på de andra delarnas bekostnad.
Och det är därav också som de här rättsliga prövningarna då?
Just precis. Då protesterar de andra delarna, eller protesterar folk och organisationer, personer och delstater, och försöker få en rättslig prövning av detta.
Mm. Och just nu så är det ett antal processer igång. De flesta antar jag kommer sluta i högsta domstolen, det vill säga det tar ett tag. Är det några särskilda avgöranden som du väntar på?
Ja, dels har vi de här tullarna då, men det är ju så att säga, det är en sakfråga, men igen, den större principiella frågan är hur mycket makt har presidenten. Många av de här besluten som presidenten fattar är så kallade executive orders, presidentorders säger man ibland på svenska, som han kan utfärda eftersom han är chef för den federala, den exekutiva delen av regeringen. Normalt sett skulle tullar vara lagstiftning, och det är kongressen som initierar det. Här har han rundat kongressen, han menar att det råder ett nödläge, och då finns det speciella regler som kan i vissa sammanhang tillåta det. Och det är någonting som prövas här. Är det ett nödläge? Har presidenten rätt att göra på detta sätt? Så det kommer förmodligen en högre instans, kanske högsta domstolen, att till slut bestämma huruvida detta är så. Och det betyder också då, kan han flytta fram sin makt så här mycket?
Mm. När sista instans säger sitt, är det självklart, tänker du, att Donald Trump kommer följa domstolsutslagen?
Det bör vara det. Det är en del av systemet att när en domstol, speciellt den högsta domstolen då, har kommit ett utslag, så ska de andra delarna följas. Det finns många exempel, många berömda exempel på integreringen av rasgrupper till exempel. Brown versus Board of Education, en mycket berömd fall från 1954 som förbjöd skolsegregering till exempel. Och då, under protester och under viss turbulens, så rättade man in sig i ledet och den upphörde. om Trump, det finns ett annat bra exempel, det är Richard Nixon under Watergate-skandalen när det kom fram att han hade hemliga bandinspelningar från ovala rummet, och då ville man höra dem för att se om han hade ljugit eller inte, som han hävdade att han inte hade gjort. Och där sa högsta domstolen i ett enhälligt utslag att han var tvungen att lämna ut dem. Och han gjorde då det, och det ledde till hans fall. Huruvida Trump skulle göra det, det är en annan sak. Det finns mycket spekulationer om detta. Om han skulle helt enkelt neka till att följa ett utslag i högsta domstolen. Och då, menar många, då har vi en konstitutionell kris.
Mm. Och det kan vi ju bara vänta och se var det landar förstås. Om vi tillbaka till tullarna, alltså omvärlden och inte minst näringslivet på många håll i världen väntar ju på klarhet här. Hur lätt eller svårt är det att förutse var det här kommer att landa?
Det är svårt. Trump ändrar sig ju väldigt mycket. Han går ju ut och inför tullar på en viss nivå, sen backar han och sen kommer han tillbaka med en ny nivå och så vidare. Och det har ju varit ett karaktäristikum för honom, hur han har opererat. Och det finns numera skojkritik av det, eller man driver med honom att han backar ner hela tiden. Och det tycker han inte om, han vill ju framstå som kraftfull. Men det gör ju att det blir en osäkerhetsfaktor. Det blir en oklarhet om vad som faktiskt kommer att hända. Och man kan inte liksom förutsäga och lita på att vi har en mer stabil situation.
Mm. I helgen, apropå det, så meddelade ju Trump att han vill fördubbla importtullarna på stål från 25% till 50%. Hur ska man förstå det beskedet just i ljuset av det som skedde tidigare i veckan med domstolarna och tullarna?
Det kan säkert vara en reaktion på det. Han blir arg, han är jättearg för att den här domstolen då har stoppat tullarna, och så smäller han på med nya tullar, så att säga. Jag tror att Trump reagerar ibland väldigt impulsivt, eller vi vet att han reagerar ibland väldigt impulsivt och går ut och meddelar saker, gärna på sociala medier. Och sen så är det nu, har vi en ny tullnivå nu.
Mm. En annan fråga till sist. Techmiljardären Elon Musk lämnar sin formella roll i Vita huset. Han blev avtackad av presidenten i fredags. Vad skulle du säga, vad har Musk haft för betydelse för Trump och för amerikansk politik under den här perioden?
Han har haft en stor betydelse, inte minst under valkampanjen i höstas när Musk klev in och deklarerade under sommaren att han stödde Donald Trump. Det hade inte varit självklart, och han pumpade in väldigt mycket pengar i Trumps valkampanj. Och sen fick han ju en oerhört stor betydelse efter